When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
107%-regeln, känner ni till den? Det är en kvalificeringsregel inom flera motorsporter. Syftet är att gallra bort de förare som inte är tillräckligt snabba. Klarar en förare sig inom 107% av den snabbaste kvalificeringstiden så får denne delta i tävlingen, annars inte. Sporthuset, avsnitt 107, ger allt vi har! Thomas Johansson och Lasse Granqvist.
107, när du pratar om dina procentsatser så gällande hockeyn så tänker jag direkt på den här coachen som försökte få fram hur sina spelare skulle leverera 110%.
En riktig coach.
Procentuellt skulle han försöka förklara för sina spelare vad som krävdes för att vinna en hockeymatch.
Ja, just det, var sån NHL
NHL promo.
NHL promo, ja, där de driver med.
Där de driver med det. Men han hade prestationskrav på 110% och så stod han och drog där. Det är helt fascinerande.
Vi måste fiska upp den. Martin, se om Martin har den här.
All right, listen up. Today I want to talk about giving 110%. Giving 100% means giving everything you got. Giving 110% means giving 10% more than is humanly possible. If we're going to win as a team, we need 100% of you guys giving 110% 100% of the time. If only 50% of you guys give 110% and 50% of you guys give 100%, I guarantee you 100%, we'd only win 50% of our games. Suppose 75% of the 110% gave only 50%, and 50% of the 100% gave 25%, and 75% of the 110% were not feeling 100%, then we'd be in a heap of trouble. That's why we need 100% of you guys giving 110% 100% of the time. Okay, let's go out and play some hockey.
Han är grym.
Han ritar
så han, han står med taktiktavla.
Exakt,
och så står han och skriver upp och så suddar han, skriver upp och suddar.
Och gubbarna sitter och blir mer
ser ut som fågelholkar. Och det sköna är när han själv sen tittar på sin taktiktavla när han har kört hela genomgången, så ser han själv ut som en fågelholk. Och det är då han ser lätt flyg som hockey.
Men säger du någonting om hur det kan vara ibland i genomgångar? Att man sitter där och liksom, oh.
Ja, alltså jag tror så här att genomgångar ibland, om du inte kommer in och har bestämt ditt budskap som coach och så börjar du att dra i de här sakerna, kanske inte procentsatser, men du börjar prata om saker i spelet. Jag plötsligt kan du prata om 10 olika grejer. Och det blir, då kan du ha 22 fågelholkar som sitter på andra sidan och undrar, okej, vad gör vi nu?
Men det är ju spännande att 100% måste ge 110% 100% av tiden. Jag förstår ju vad han menar i början i alla fall. Men sen tänkte jag att han skulle förklara noggrannare och då blev det rörigt.
Ja, men sen han säger att det är till och med mer än vad som är mänskligt.
Det var ju bra koppling för den här 107%-regeln som jag pratade om i början. Den förstod jag knappt själv heller.
Nej.
Så att,
var bara 3% bort från 110 då.
Men SHL pågår, allsvenskan pågår, all idrott pågår just nu, känns det som, alla ligor, internationella fotbollsligor och allting. Och du, Lasse, du har kört en monsterhistoria där på C-more.
Ja, du har ju stuckit. Du hade ju hockeylördag förut, och då har du försvunnit. Tack så bra. Så nu sitter jag där på lördagarna, timme ut och timme in, och det är kul. Det var med Niklas Wik och Petter Rönnqvist i lördag. Sen hade jag hela söndagen också med allsvensk fotboll. Hasse Backe och Alexander Axén. Känns inte det som att man välkomnar alla till det fotbollsfilosofiska rummet på något sätt? Man känner att här kan det bli fotbollssnack. Det tycker jag är kul. Det var fulltecknat i helgen. Och sen var det Malmö. Och flög hem från Köpenhamn på natten. Så jag kom hem med sista flyg. Det var perfekt. Och Malmö FFs uppvisningsseger mot ett Elfsborg som... Ja, jag är lite fundersam på ryggraden i IF Elfsborg faktiskt. Så att det har varit fullt drag. Det är ju så, den här hockey och fotboll tillsammans, det är vår bästa tiden nu, kan man väl säga, som Jan Malmsjö sjöng.
Och hur har er tid varit i början här då? Tre matcher, ingen fullpoängare.
Nej, ingen fullpoängare, men lite som vi hade under träningsmatcherna, tycker jag. Tycker vi har ett stabilt spel. Nere i Jönköping så födde vi tyvärr Jönköpingslagets forecheck egentligen genom att vara lite långsamma i spelet med puck. Men jag tycker sen i de andra två matcherna så har vi fortsatt på den här tryggheten i vårat spel och ändå spela helt okej. Okay. Luleå-matchen var vi lite för uddlösa, eller ganska mycket uddlösa, i form av kampen in på mål och ta pucken mot motståndarmålet. Men sett i hela matchen så är det vi som styr matchen och domderar villkoren. Men just den här edgen i avslut och göra målet saknades.
Minus powerplay.
Ja.
Förlåt, jag ska börja prata mer svenska. Min gud.
Ja, nej, men det har ju någonstans så har vi ju också, tittar vi på de här tre matcherna, så vi har ju inte haft så oövervinnligt med många powerplay där vi har spelat fullt. Jag tror vi har räknat 5 stycken på 3 matcher eller något sånt där. Men självklart är ju att vi inte är nöjda med hur det ser ut. Ja, det ser lite långsamt ut.
Ja, inte
alltså det. Lite så här, det är inte att man kommer ut och brinner för att jag vill göra mål. Nej. Eller jag vill ta tag i det och är aggressiv. Luleå-matchen var lite, det var lite så här att vi var lite samma i 5-mot-5-spelet som det blev. Aha. I powerplay. Inte en attack mot mål och så här. Men det vore ju konstigt om vi skulle, alla pusselbitar skulle falla på plats en gång. Vi vet vad problemet är, vi jobbar med det stenhårt. Vinner vi 10 tek istället för 2, helt plötsligt har vi ett uppställt spel, helt plötsligt börjar komma skott, helt plötsligt börjar hända grejer direkt i vårt PP. Så där har vi också en utvecklingspotential.
Mycket hockeysnack från Thomas Johansson så småningom, sportchef i Djurgården Hockey. Apropå vad jag gör istället, så sänder du bland annat Europa League i fotboll. Östersund är ett sensationslag som håller på i det gruppspelet och drar in en jäkla massa miljoner. Men de har också strålkastarljuset häromdagen i Allsvenskan och lagkapten Nori efter att han blivit avkastad från planet till Kalmar. Efter att han, du har väl alltid flygplansläge Lasse, du som är flygproffs, hamnat i en dispyt med en flygvärdinna. Det är intressant, du som flyglogistiker, hur du ser på det här. Flygvärdinnan kommer fram till Nori och säger att du som håller på så mycket med telefonen där just nu, har du flygplansläge på i samband med take-off? Ja, det har jag, säger Nori. Och hon säger då vill jag se det på din telefon. Nej, det får du inte. Tänk inte visa upp. Då gick hon iväg och hämtade piloten. Och sen kom hon tillbaka och kastade av honom.
Hämta piloten?
Ja. Och sen kom de tillbaka och skickade av honom från planet.
Det låter ju som att det har föregått utav någon mer diskussion.
Det kan ju vara hårdare ord. Det här är Noris beskrivning. Nori har ju sen också gått ut och bett om ursäkt. Han tyckte att det var absurt att han blev avkastad från planet, sa han. Men han säger samtidigt att han ber om ursäkt, och hade han vetat att det här var konsekvenserna så hade han givetvis visat upp sin telefon. Men alltså, visade du upp din telefon omedelbart med flygplansläget?
Jag har aldrig fått den frågan, men däremot slår jag på flygplansläget när jag flyger. För mig låter det som att människor möter människor, och då blir det ibland situationer som jag tror både Broa Nori och kanske även den inblandade flygvärdinnan efteråt känner att det där kanske inte blev riktigt 100. Vi landade kanske inte det här mötet oss två människor emellan på det sättet vi ville. Det händer.
Men Nori landade inte uttaget.
Nej, men det är väl bara visa upp telefonen.
Ja, det verkar.
Alltså, vad är problemet?
Men också
är,
ganska...
Det är ungefär som de kommer fram och säger så här: har du säkerhetsbälte på dig, man sitter med någon filt över? Ja. Tänker jag inte tala om för dig.
Nej,
Alltså, va? Det är klart att du vill. Ja, men jag har det på.
Men kan man förstå
enkelt?
Man kanske, man kanske kan förstå flygpersonal som är trött på alla som håller på.
Och de flyger ju hela och så upp och landar och ner. Så kommer nästa gäng och så upp och landar.
Så ska inte visa upp telefonen då?
Jag tycker ofta att jag träffar...
Bryter det här Östersunds lugn i deras... De har ju en enorm... Det har ju bara sprutlat av harmoni.
Många hoppas ju det. Många tycker ju att de ska inte hålla på. De håller på med sin ballett och de får sina fina rubriker och de går så bra och de tjänar så mycket pengar. Nu ska vi ta dem. Vad kan vi ta dem på nu? Flygplansläget! Han tog inte... Han... De ska få! Där är de! De visar sitt sanna jag! De visar sitt sanna... Jag menar, folk är ju... Östersund går ju otroligt bra, det är ju fakta. Och en sån här grej kommer ju inte ändra det på något sätt. Jag tror inte att UEFA stoppar utbetalningen utan nästa poängsudd för att Roa Nouri blev avkastad från plan och fick ta bilen till Kalmar. Hoppas han höll hastigheten.
Besök i sporthuset.
Ja, nu välkomnar vi en olympisk medaljör i triathlon, en av Sveriges mest folkkära idrottare de senaste åren faktiskt, Lisa Nordén. Välkommen till Sporthuset.
Tack så jättemycket.
Hur är det med dig?
Det är väldigt bra faktiskt. Jag har varit och simmat och druckit kaffe och ätit lunch och väldigt trevligt att vara på besök här idag.
Men alltså måste vi inte bara säga att det här är ju, vi har aldrig haft sån stjärnglans i vår podcast.
Nej, inte ens Thomas är uppe på den nivån.
Va?
Alltså du gör en liten lätt presentation ungefär som att ja, jag kom Lisa in och bara, vilken grej. Välkommen, ja. Verkligen.
Tack. Vi brukar med stänga på galor och sådär när vi träffas annars.
Ja, du
så
att jag det, har en gala historia.
Det är mysigt att få vara lite mer såhär.
Nu ska vi inte gemensamt få de andra att känna sig inte lika viktiga på något sätt. Nej, men vi har en gala erfarenhet tillsammans, Jerringpriset nämligen.
Ska vi lyssna på hur det lät 2012?
Sven Jerring var den första att direkt kommentera idrott till svenska folket. Han var den första att sätta samman idrottsutövarna med svenska folket. När han gick bort 1978 beslöt Radiosporten att det är självklart så det ska vara. Det är svenska folket som ska vara kopplat till idrottarna. Och det är därför det också är svenska folket som utser årets främsta idrottsprestation i Radiosporten och Sveriges Radios regi. Sen 1979. Det här är 34:e gången.
Lisa Nordén.
Det var ju en helt galen kväll den där. Och jag var helt oförberedd, lite naivt så här. Kom hem till Sverige under hösten och hade inte så här riktigt fattat vad som hade hänt under 2012 egentligen. Och sen den här idrottsskalan som blev liksom pris på pris på pris på pris. Så att när väljeringpriset kom så var jag ganska van i kläder. Och så här.
Var det 3 priser du fick eller?
Fyra va? Till och med. Ja, det var ju bra guldet, det hade ju visste om sen tidigare. Mm. Och sen så var det årets kvinnidrottare, årets prestation och sen då gäringpriset.
Ja. Det är en sån här begränsning att en enskild idrottare kan bara vinna 2 akademipriser. Mm. I det här fallet var årets kvinnliga gårdets prestation då.
Just det. Det var svårt att ta årets lag för min del. Ja, det var det. Jag hade ju hoppats
det hade inte riktigt gått med. Ja. Kan det bli 3 där? Årets ledare kan det inte bli heller. Nej. De andra delarna, bragguldet är ju tillkännagivet av Svenska Dagbladet tidigare. Mm. Men delas ut, det är ju en del av samarbetet också. Och så har ju Sveriges Radio sitt tunga pris som ju är svenska folkets pris. Jag vet inte hur du värderar bragguld mot Jerringguld. Det är ju kul att ha vunnit båda så du kan jämföra.
Ja, absolut. Jag blev väl lika glad för bägge. Men det är ju något speciellt med Jerringpriset. Att, och det är något man har vuxit upp med hela uppväxten, liksom Jerringpris idrottare liksom, och de vet man ju vilka de är och man har ju varit med om alla deras resor liksom fram, och Jerringpris priset är ju liksom något som bara de riktigt stora vinner, så att själv plötsligt var en av dem i en idrott som ingen för något år sedan aldrig hört talas om. När jag började med triathlon då var det ingen sport i Sverige, och det var inte förrän 2012 egentligen som det blev lite mer på kartan och att folk visste vad det handlade om. Och stå som triatlet och få ett Jerringpris som är så här, för mig skidåkarpris liksom, eller så här friidrottare som får det. Det var jättestort.
Men du, ja, vad var det? Var det 7000 delar?
9000 delar.
9000 delar ifrån OS-guld.
Ja.
2012, när du tänker på det året nu, vad säger du då?
Alltså det var ett jättehäftigt år. Först, det började långsamt och jag var lite småskadad under våren. Satt och nickade glatt på en presskonferens i Sofiatornet i juni var det väl, innan jag åkte på höghöjdslägret. Och så där, hur går det nu? Är det medaljkandidat liksom? Kommer du ta hem det? Och då hade jag en bristning i vaden och kunde inte springa. Så jag, jo, det kommer gå bra det här. Och det, jag har allt under kontroll. Och så jag bara, helvete.
Det där är ofta tänkt på, det där är ofta tänkt på presskonferens med friidrottare. Hur ofta det kan vara så där?
Ja, för man vill ju inte sitta där och liksom, nej, det här går inget bra. Jag har en bristning i vaden. Och ni kan nog skriva av mig. Utan man är lite försiktig. Så där, men träning, det går väl bra. Jag gör mitt bästa. Och vi ska försöka få till något bra info OS och sådär. Sen så började lossna liksom mot slutet uppe på höghetslägret. Jag visste att det var i bra form in i loppet. Men från en medioker start och få till ett sånt där panglopp. Och efter det så lossnade jag allting och det gick bara bättre och bättre. Jag vann VM-serien i Stockholm och VM-serien i Japan. Jag tog hem VM-guldet i serien det året. Men just den här London-upplevelsen tillbaka till själva de 9000 delarna. Mm. Så på plats där efter den där starten och våren så kändes lite så här osäkert hur det kommer gå. Och när jag inser det liksom att jag tog medalj. Mm. Då var det spelar ingen roll om det var guld eller silver. Jag tog medalj, för det är det som räknas. Man sitter och tittar så här på OS-et från tv-soffan i Svenskhuset i OS-byn. Och de här fanfaren som spelas vid medaljutdelningen och de här blommorna man får. Det är där man vill stå. Det visste jag ju liksom sedan innan. Att det är bara de tre platserna som räknas. Allt annat är liksom skitsamma. Och för varje någon som står där och får en medalj under ett OS med... Det var hur mycket svenskar som helst på plats. Jag hade hela familjen på läktaren och du vet... Mm. Det är fortfarande gåshud när jag tänker på det.
Men 9000 delar, det känns ju... Alltså, jag tycker man blir så här... Det var 9000 delar.
Ja.
Jag tycker man blir så här... När Gunnar Larsson i München OS 1972 vann guldmedaljen där i medley simning. Mm. Det var det 2000 delar. Mm. Då tycker jag var alldeles rätt att de särskilde med 1000 delar. Men när Sverige kommer... Alltså nu är det fel.
Och lika sant,
man ska ju inte skilja på tusendelar tycker jag.
Utan och likadant Vassberg som du ska kärleksbomba här senare. Han vann ju med en hundradel.
En hundradel var det då. Sen ändrade ju skidåkningen faktiskt. Det övergick till tiondelar. För de tyckte inte att man skulle ha... Och en 15 kilometer i det fallet. Mm. Skidåkning. Att man skulle särskilja det på en hundradel. Därför kan man ju säga att det finns ju inte 9000 delar. Finns ju inte.
Nej, när jag stod där och fick medalj var jag jätteglad. Sen blev det ju SOK överklagade till CAS och det tog en vecka innan CAS beslut kom. Och då var det så att en av målkamerorna fungerade inte. Så den som var på Nikolas sida hade de ingen bild från. Och man ska ha två stycken bilder att bedöma från. Sen var det också så att ITU inte hade dratt torsolinjen där de enligt reglementet definierar torson. Så på målfotolinjet som de bedömer de här 9000 delarna och vem som är vinnare har de inte lagt torsen där den ska ligga. Och hade de lagt den rätt så hade det varit ett annat, en annan medalj till mig istället som jag hade fått.
Kan man slå fast det alltså?
Ja, så CAS höll med om Sveriges beslut, eller om Sveriges bevis av bedömning. Men har inte makten att gå in och ändra ett beslut som gjort fel av play.
Juridiken.
Så om SK hade gått in direkt och lagt en protest och typ håll prisutdelningen. Vi vill liksom ha en protest innan prisutdelningen. Då hade det kanske varit ett annat beslut idag. Men eftersom man körde igenom, gjorde prisutdelningen, gav medaljerna, så är den saken avslutad. Liksom.
Men alltså, det måste ju ta en viss tid ändå att se, är båda målkamerorna i tjänst? Att se att hur de har satt linjen? Alltså, det måste ju ändå vara ett analysarbete som krävs att springa och göra det just före prisutdelningen. Kanske inte fokus ett.
Det tog lite tid innan det var ju någon minut när vi satt i målområdet och väntade och kollade upp och man såg liksom så här... etta eller så samma tid stod det väl då liksom på målportalen. I vanlig vet man har sekunder mellan, hur ofta vi målfoto i triathlon liksom. Och just på grund av att vi inte har det så ofta för att det är en 2 timmars sport så har man lagt i reglementet att vi måste alltid ha en vinnare. Så att om man har haft någon målfoto tidigare då är det oftast ganska klart vem det är som vinner. Och det var ett ganska enkelt beslut att ja, men vi säger så att vi har en vinnare i sporten, det är rättvist liksom. Och då har man inte riktigt tagit ställning till att det kan förbli ett målfoto där man pratar tusendelar. För om man tittar då på 100 meter på friidrotten som är ett fantastiskt kul event att titta på. Mm. Och jättespännande. Där man, om det hade varit på en tusendel, hade delat på en guldmedalj. Mm. Eller vilken medalj som helst. Så samma simningen 50 meter. Och det tycker jag känns lite orättvist liksom, i generellt sportsammanhang. Att triathlon inte har tagit samma ställningstagande där. För du hade haft en OS, ett OS-guld idag.
Lasse, 5 år senare, vill du lacka på det här eller?
Men alltså,
vill du eller vill du inte lacka?
Nej, men de är juristerna att göra. Och jag säger som Dan Persson på idrottens affärer, för idrottens skull, släpp inte in juristerna.
Till att börja med nu, det finns en speciell anledning till att du är här idag också, Lisa. Det är ett viktigt ämne. Du kan själv berätta.
Mm. Jag är ambassadör för Vitamin Well Run of Hope som går den 7 oktober i Hagaparken. Och där betalar man 50 kronor användningsavgift som går oavkortat till Barncancerfonden. Så det är löpning när de är som bäst, helt enkelt. Att man springer eller går eller joggar för något som är väldigt bra. Där man bidrar med någonting till samhället. Och sport får en lite större roll i sammanhanget än att bara vara sport.
Mm, 7 oktober alltså. Det är lopp som går runt om i Sverige, vad jag förstår. Och du kommer alltså springa det här loppet som är i Stockholm, i Hagaparken, va?
Solna.
Ja. Solna.
Jag bor ju för övrigt i Sundbyberg, så det är grann...
Då har du bra koll på gränsen mot Solna,
ja. Ja, väldigt.
Där sladdar man inte in i
onödan. Jag bor precis på gränsgatan.
Nere
och jag tror att det är lägre kommunalskatt i Solna, nämligen. Så att vi tittar över på andra sidan och gratulerar dem så mycket i... Nej, men det finns väl 200 lopp runt om i Sverige. Så det finns ju många andra ställen i Solna man kan springa det här. Tyvärr då inte Sundbyberg. Men Solna är det närmaste.
Men 4,5 kilometer är det här loppet då. Som är ett barnlopp också som man kan springa där i Hagaparken. Den 7 oktober. Och pengarna går alltså direkt till Barncancerfonden. Som förra året har fått uppgifter på här samlade in 1,1 miljon när det gäller de här loppen då, och i år är målet 1,5 miljoner. Jag är själv väldigt starkt känslomässigt kopplad till barncancer just nu. En av mina bästa kompisar, hans son, strålas just nu, alltså as we speak, i Uppsala för hjärncancer.
Fem år.
Han fyller 5 år om en månad och kommer sen ha 6-7 månader cellgiftbehandling. Och
allt detta efter en operation för att ta bort en hjärntumör. Ja.
Mm. Och som jag förstår så är det ju så att 80% av barn som drabbas av cancer idag överlever. Men det räcker ju inte, och Barncancerfondens vision är att 100% ska överleva. Och då är det alla såna här typer av insamlingar såklart viktiga. Vad tänker du kring detta ämne?
Ja, det sätter lite perspektiv på det man själv håller på med, och man fastnar ju lite i att man så här, nu har jag problem med hälsenan, eller nu har det inte gått så bra liksom, på ett tag. Men det finns så många frågor och många saker i den här världen som är väldigt mycket viktigare än sport. Och kan man hjälpa till på något vis på det, så är det ju ett fantastiskt sätt att bidra med. 50 kronor är ju ingenting i sammanhanget, om man säger så. Det är något som alla skulle kunna undvara. Om det kan liksom bidra till en pytte del till att färre barn dör, så är det ju... Det är inget man ens funderar på, utan det är något man absolut ställer upp och gör.
Mm. Anmäl er helt enkelt. Det är bara att gå in på runofhope.se för detta lopp då, Vitamin Well Run of Hope 7 oktober.
Men och idrotten fungerar ju så. Dels är ju idrotten en ganska skön, tycker jag, inte flykt, men man kan smita undan den vardagliga delen. Världen är rätt påfrestande när vi tittar på vilka rubriker som gäller i vår omvärld mest. Där idrotten, tycker jag, är rätt skön. Man kan få smita in i idrottens värld inom citat och glömma en del annat. Sen är ju idrotten underbar på det viset att den kan användas. Vi har ju pratat om Ida Björnstad, ge bort till sport. Mm. Där är ju idrotten, man ger fler, ofta unga, möjligheten att idrotta. Det här vi pratar om nu är ju ytterligare en del där idrott, alltså löpning är ju det lättaste av allt på det sättet, att
absolut,
alla verkligen kan hålla på med det, kan bidra och hjälpa till. Jag tycker det är viktigt. Jag fyller 50 i höst och har uppmanat alla som tänkte uppvakta mig att jag har en länk. Mm. Att skänka pengar just till Barncancerfonden. Därför att det som har hänt i din närhet där, Tommy, det är oerhört. Det tar och fastnar oerhört starkt. Och precis som du säger, Lisa, man tänker på någonting helt annat. Vad livet egentligen snabbt kan få en annan betydelse och innebörd.
Kan du inte be dem springa Run of Hope också? 4,5 kilometer. Och det är ju så också att man kan gå loppet. Och det är väl kanske nästan det som kommer gälla
bra
för dig, Lisa.
Med, ja. Bra.
Med tanke på att du har problem med hälsenan.
Nej, jag tänkte säga att man behöver inte ens springa om man inte vill. Dels kan man ju antingen bara anmäla sig och skänka 50 kronor om man inte vill springa.
Stegräknare.
Eller så gör man som jag och promenerar runt. Eftersom jag har haft hälsenaproblem så kommer jag... jag trodde när jag anmälde mig att jag skulle kunna springa, men det verkar som att tiden kommer rinna ut lite för att kunna springa loppet. Däremot så kommer jag att gå istället med min sambo som kommer att operera bort halsmandlarna, som också kommer att gå runt. Så man kan ju säga att det är inga idrottsliga krav på att det måste vara någon prestation, utan det är mer ett sätt där vi möts genom idrotten, och dels att man träffar andra människor och gör någonting tillsammans, vilket är det absolut finaste med idrotten. Man gör det på ett ganska avskalat sätt där man inte heller vet om man jobbar inne på styrplan i dyra kostymer eller vad det är man gör till vardags, liksom, utan man möts på samma spelplan och gör någonting tillsammans. Och det kommer att promenera med mig om ni inte vill springa.
Just Roland kan man ju säga att hon, Lisa Norén var där, en av världens bästa triatlet. Ingen märkvärdig tycker jag.
Jag tog ju henne direkt i starten.
Ungefär där liksom. Ja.
Men är inte idrotten ganska bra på det här? Rent generellt, och ändå samla upp. Det är föreningar som gör saker, det är individuella idrottare. Jättebra. Som gör saker och ting för att, ja, till cancerfonden eller någonting annat. Mm. Jag tycker idrotten i Sverige är faktiskt väldigt bra på det.
Runofhope.se, släng in en 50-lapp. Hör av er också till oss at sporthuset på Twitter, eller mejla till oss sporthuset at houseofsports.se om ni har några frågor kring det här loppet eller loppen 7 oktober. Och det känns ganska futtigt efter att ha pratat om barncancer komma in på slemsäck. Så det känns som att vi bara kan säga så här, att du har skadeproblem i hälsenan. Jag själv opererade den ett antal gånger, men mer intressant är vad händer med fortsättningen av karriären som det känns just nu efter de skadebekymmer du har haft, Lisa?
Ja, det har ju varit lite uppförsbacke för min del från London och framåt. Mm. Många som jag träffar sig undrar, håller du fortfarande på liksom? När man har lagt 4 år bakom sig och liksom så här kämpat och slitit och bitit sig fast liksom för att försöka komma tillbaka in i formen som jag hade tidigare. Egentligen så, jag var nere i Tyskland hos en idrottsläkare. Så det största problemet en disk.
Inte vem som helst, Müller Wolfart, ja. Som har fixat Usain Bolt, som har fixat de flesta.
Det var faktiskt hans, han var i London på friidrotts-VM när jag var där den veckan. Så det var hans kollega Dr. Hensel. Men de jobbar ju ganska tajt och samma filosofi. Nej, jag har inte träffat just Hans.
Han var med Bolt i London.
Ja, Healing Hans, exakt.
Hette han Wolfart eller vad sa du?
Wolfart Müller. Han jobbar mycket med såna här, vad jobbar han med?
Injektioner.
Voodoo.
Det är inte voodoo. Det är väl lite homeopati. Men det är egentligen vad de gör, som de gör väldigt bra, är att de tittar på helheten. Så de börjar röntga ryggen, gjorde en MR på halssenan och foten. De har en osteopat och en sjukgymnast. Så att istället för vad som oftast händer i Sverige, är att man får en som tittar på det här är din skada, och så tittar man väldigt mycket på området plus minus en centimeter, och sen så jobbar man där. Medan i Tyskland så fick jag liksom en hel renovering, om man säger så, där man försöker hitta grunden liksom till skadan.
Mm. På något vis känns det som att nästa veckas gäst är Wolfart, eller vad heter han?
Müller Wolfart. Han är jätteprofet.
Ja, han heter alltså,
det hade varit jätteintressant.
Men du, Sanna Kallur, hon berättade om besöken där. Det är som rena science fiction-grejerna. Alltså man blir väl omhändertagen, men det är en speciell miljö.
Det är som att sitta i en konsthall när man kommer in på läkarmottagningen. Det är bara så här dyra konstverk på väggarna, och det är vitkalkat och sköterskor i liksom vita uniformer och Det är en annan nivå på sjukvården.
Det är då man börjar känna det här. Det går bra. Se nu, hur var det med försäkringarna?
Ja, exakt. Exakt.
Vem tar faktura? Vi fick inte pressa på vad det kostade. Vi ska inte göra det med dig. Men finns det någon risk att du bara lägger ner snart? Att du inte orkar mer, eller?
Det har varit lite för mycket uppförsbacke, för att man kan inte fortsätta hålla på om man inte kommer tillbaka. Sanna är väl liksom ett praktexempel på någon som orkar. Liksom det här, för man är ju positivt lagd som idrottare, de flesta skulle jag vilja tro är det. Och man har en känsla för att man har mer att ge. Och känner man att man har mer att ge fast små saker i kroppen sätter stopp, då vill man ju inte ge sig för kroppens skull. Liksom. Jag vill sluta när jag bestämmer mig för att sluta, när jag känner mig klar, att nu har jag gjort det jag skulle göra. Och där är jag inte ännu. Samtidigt så måste jag få kroppen att fungera med att kunna köra triathlon och springa. Så jag kommer lägga ett jättestort jobb under hösten och vintern, ett ganska försiktigt jobb när det gäller att belasta kroppen. Men att bygga upp allt från ryggen, som är ett lite problematik idag, plus halssenan, och försöka smyga igång. Men jag måste få en höstvinter som funkar för mig, att jag kan börja springa till våren. Mm. Och får jag inte det så kommer jag kanske att fundera på något annat eller skaffa ett vanligt jobb.
Alltså när känner du att den liksom, när kommer det beslutet då ungefär?
Ja, det är om jag känner att jag kan vara tävlingsbar framåt våren, så att jag kan få en säsong nästa år. För jag har inte haft en Eller jag säger att jag inte haft någon bra säsong. Jag har ändå kört kvalat in till ett OS på förra OS i Rio och var 16 där. Så att jag ändå liksom kunnat leverera någonting ibland som har varit tillräckligt bra. Men jag skulle vilja upp och känna att jag litar på min kropp och att den är stabil och att jag kan träna med den. För det är hopplöst också att ställa sig på startlinjen om man inte kunnat träna ordentligt. För det är det som allting bygger på liksom. Så att jag känner att jag vill komma igång och kunna tävla i vår. Och kan jag inte det utan det fortfarande är liksom problematik så får jag fundera lite en vända till på vad jag ska göra liksom med triathlon-karriären. Jag skulle kunna cykla och simma kan jag göra utan problem, det har jag kunnat göra alltid. Eller så får man liksom börja fundera på om man kan göra något bättre av den kompetensen som jag sitter på och det jag har lärt mig genom de här åren. Än att
panelmedlem i sporthuset.
Kanske. Exakt, det här har varit ett fantastiskt uppdrag.
Nu rök både du och jag, Tjomen. Ja, nu är det han Müller-killen och så Lisa. Ja, så du och jag
kan göra direkt att det här var ju en helt annan dignitet så att vi är ju
vi är borta. Ja, men jag hoppas att det går bra med rehabilitering.
Men vi slog Lisa igång i Hagaparken. Ja.
Men går du 4,5 kilometer nu 7 oktober? Eller?
Jag går ju 10 000 steg om dagen. Det är ju, vad blir det? Det är ju det dubbla distansen.
Ja, hur många kilometer är det egentligen?
Alltså, det är väl ungefär 7-8 där någonstans.
Okay,
skulle jag säga. Det är väl typ 700, ja, sådär. Men man jag är ju, och då är jag ju, ja, det vet ju du Tom, du känner mig. Jag blir ju slavisk. Det spelar ingen roll för väder eller förutsättning. Det är ju tid, men inget mer.
Nej, inte tid
när jag passerat. Så var det i Montreal faktiskt när jag var ute och jag kunde inte sova, vakna 3 på morgonen där lokaltid och var ute och gick. Det var minus 15 grader och slirigt. Sen när jag kollade att det är klart, då tog jag taxi tillbaka till hotellet.
Jag tänkte många gånger när man ute och springer och så när man är klar liksom med löpdistansen så här, jag är färdig nu så här, okej. Fast då brukar man vara på ställen där det inte finns taxibilar tyvärr. Ja,
men jag gillar ju det där med att gå också, men man kan ju ta kanske om man nu skulle vilja göra det och det är väldigt på en liten puff kanske eller man tar man kan leva sig inte så elitinriktat kanske.
Mm. Jag skickar en liten extra tanke till Elis där i Uppsala. Det där har de verkligen kunnat utnyttja de senaste rönen när det gäller cancerforskningen, barncancerforskningen. De har en sån här protonkanon som är lite mer skonsam för hjärnan. Ett direkt resultat av pengar som kommer in till barncancerfonden. Apropå det här Vitamin Well Run of Hope, alltså 1,1 miljoner samlades in förra året, nu är målsättningen 1,5 och det är alltså 50 kronor per anmälning som går rakt in till barncancerfonden.
Precis, man betalar 50 kronor om man anmäler sig och vi kan lägga till det att Vitamin Well lägger på 50 kronor på alla som använder sig. Så att 50 kronor blir 100 kronor till Barncancerfonden.
Det dubbleras så. Mm. Mycket bra. Tack för att du kom hit, Lisa.
Tack för att jag fick vara här. Det var jättetrevligt.
Tack för att du gav oss stjärnglans. Det lever vi på länge. Och som sagt, ute i Hagis, vet du, 7 oktober, då kan man ta rygg. Det är bra.
Ja, eller helst kanske vara framför mig. Ja, annars går man väldigt långsamt.
Det är väl ett upplopp. Ja.
Absolut.
9000 delar.
Ja, just det.
Finns det målkamera på Run of Hope?
Högt i tak i sporthuset.
Är du fortfarande hatad i målvakts-Sverige, Thomas?
Ja.
Du gick ut ganska hårt under den här rubriken Högt i tak i ett sporthus och sa att det är tackla målvakterna lite grann. Ja. När de är utanför sitt område.
Ja, när de vill spela pucken. Ja. Och då skulle de anses som att de var utespelare och behandlas därefter.
Och du har fått negativ kritik, eller?
Ja, jag har ju...
Fick du ha någon annan än målvakt?
Nej.
Nej, okay.
Målvakter och målvaktstränare. Det var så himla roligt för att det var ju någon av kvällstidningarna som slog upp det här lite grann och jag tror att, undrar om det inte var att vi hade någon träningsmatch någonstans med eller om vi, det var någonting i alla fall. För Janne Öhman ringde mig, våran målvaktstränare. Vad är det du har sagt? Vad är det som har hänt? Ja, vadå? Ja, Jocke Eriksson här är inte våra mål. Kom och visa mig. Titta, han
tycker att vi ska tacklas.
Då tror folk också att du säger det i sporthuset och en vecka senare är det implementerat i regelboken.
Ja, så.
Den powern har vi ju.
Jag tror att alltså, målvakter och målvaktstränare har ju otroligt svårt att se att målvakterna skulle bli tacklingsbara. Så ja, jag fick en hel del kritik ifrån det lägret, absolut. Men sen fanns det ju andra som också sa att ja, men det är väl klart. Det är väl klart, varför skulle de inte? Vad är skillnaden? Så att, ja, Jag ville bara få frågan upp i ljuset.
Men det som är bra är att du vågar säga saker här, det gillar vi. Du har sänkt hockeyallsvenskan, du har sänkt målvakterna. Vad ska du sänka?
Vad ska jag sänka idag?
Vad ska du sänka nu?
Nej, jag ska inte sänka någonting.
Du har velat ändra lite grann på vissa saker. Och det är det som är spännande att höra. Vad tänker du den här
gången? Nej, men nu tänker jag ju, alltså i dagens samhälle så jobbar man ju otroligt mycket med attityder och man jobbar med värdegrunder och såna här saker. Och här tycker jag faktiskt på läktaren idag så folk säger och skriker saker och ting som kanske egentligen inte hör hemma i en idrottsarena eller någonting. Så jag tycker den här reklamen är så fantastisk på en biograf. De står liksom och skäller ut en han som står och ska presentera filmen. Och där tänker jag att vi inom idrotten, vad kan vi göra då för att någonstans ändå visa att vi värnar om våran sport och hur vi uppför oss och hur vi är mot varandra. Och därför tycker jag att vi är bra i Sverige på hyllningar när man bestämmer en tröja som ska upp, och det är fantastiskt. Men det här är lite mer som jag upplever att man kanske har i NHL. Den här spelaren har spelat hos oss i 5-6 säsonger. Han har betytt ganska mycket för vårt lag. Nu möter vi hans lag. Ja, men vi kanske ska bara tala om att ja, vad kul och tack för din tid i Djurgården, eller tack för din tid där, och här får du det här. Att vi visar att respekt gentemot att man faktiskt byter förening och att det är helt okej. Så att vi slipper liksom spä på den här någonstans. Nu hörde jag en kompis som hade varit ner och tittat på Linköping mot Växjö och Daniel Rahimi, hur de attackerade honom och kallade han för både det ena och det andra som inte är rumsrent. Att vi inom idrotten hjälps åt att sprida en kultur runt om på läktarna, att det faktiskt är en medmänsklighet och att det ingår i en del att vi också kan hylla de som har varit i vår förening även fast de inte spelar där säsongen efter. Där tycker jag att vi kan göra mycket, mycket mer för att hjälpa publiken.
Det är klart att en spelare som lämnar en klubb, försvinner iväg någon annanstans och sen kommer tillbaka till Sverige igen, säger vi, och hamnar i en annan klubb. Det har ju också med hur pass populär den spelaren. Rahimi tycker jag i och för sig var ett ganska bra exempel på en spelare som var poppis när han var i Linköping då. Att man skulle kunna tänka sig att hylla honom för det när han kommer med en annan klubb då. Det här tangerar ju att det finns väldigt mycket kritik mot spelare som väljer att gå till en annan klubb istället för att gå tillbaka till där man var ifrån. Det är med klubbkänsla, klubbkultur och klubbhjärta, precis, klubbkänsla, precis. Som ju är en ganska fin del på något sätt av det ideella och föreningslivet, och att man har en väldigt stark passion för den föreningen man arbetar med och till och för. Så det möter ju liksom, det blir ju, det ska vi ju lite med just i friktion där, med det resonemanget.
Men blir det inte lite absurt i Rahimis fall? Jag menar, han var väl 4 säsonger och sånt där i Linköping. Och innan det var han ju i HV71 i SHL, han var ju i Björklöven, han var i Rögle.
Ja,
så att han har varit allt med. Så det är lite absurt tycker jag också utav Linköpingssupporterna att attackera honom för att han nu efter att han har varit utomlands hamnar i Växjö. Det är inte så att han liksom har tillhört Linköping sedan barnsben.
Nej, men och där någonstans så handlar det ju om att det ligger väldigt mycket tiden, alltså språket på sociala medier, språket kring arenorna. Ja, men vill vi ha en familj som går och kanske tittar på ishockey eller fotboll? Ja, men vill man höra det här? Vill jag att mina 5-åringar ska höra både det ena och det andra när jag sitter? Nej, och då kanske jag drar mig för att göra det. Och hur kan vi klubbar kanske någonstans ändå, jag säger inte att det är en generallösning, men jag säger ändå att man kan hjälpa till på olika sätt.
Hur kan man göra det?
Nej, men alltså jag tänker lite mer så här att jo, men om man har spelare som i Rahimis fall, och så har han ändå betytt ganska mycket för Linköping när Linköping, varför kan inte, nu såg inte jag inledningen av matchen, men varför kan inte Linköping kanske så här, ja, vad kul, Daniel Rahim är tillbaka i Saab Arena och vi vill bara överräcka en blomkrätt och tacka för din liksom tid här.
Ja, det är smart.
Alltså lite så här små saker.
Då skickade liksom, ut en signal till sina egna fans.
Att ja, men han betydde mycket för oss och han har varit älskad av oss och sådana här saker.
Men fansen har inte brytt om det, har buat ändå, eller?
Alltså de som
är lagda åt det hållet.
Ja, absolut. Ja, men det är klart att det kommer vara så. Men jag tycker ändå att där tycker jag man är mycket bättre i NHL på de här lite små uppvaktningarna. Inte de här stora pompa och ståt när det slås på stortrumman. Men även de här små grejerna. Liksom. Ja, men de här betyder mycket. Så här är det.
Jag blir så glad. Jag blir verkligen glad i själen. HV71 hade David Petrasek förra året. Och nu var det Rickard Wallin som hyllades i Färjestad. Så, alltså jag blir glad över att det är en utsåld arena. Jag blir glad. Och det här håller på i 40 minuter. 35.
Men så länge.
30, ja. Båda lagen sitter i sina respektive avbytarbås. Och tar tiden. Man vet om att det här kommer att ske. Och sen innehållet i ljussättning i arenan, den röda mattan. Och, alltså, på något sätt lite avskalat modell Sverige, för vi är ändå lagom liksom någonstans. Så det var inte som Steve Eisenman, jag har sett den flera gånger i och för sig på YouTube, man sitter alltså, tal efter tal efter tal och sen, men alltså, och när Steve Eisenmans tröja ska upp, ni vet, de kör in någon sån här stor, vad det nu är, puck lite, och så ryker ur den där och så spelar de den mest pampiga musik av allt pampigt du kan tänka dig, som slutet på vilken amerikansk stjärnrulle som helst, och så går tröjan sakta sakta upp och alla strålkastare riktas mot, och man ser tårarna komma. Vet du vad de gjorde i Rickard Wallins fall? De lirade många mil, många år med Sven Ingvars.
Det är helt rätt ju.
Ja, det är klart att det är helt rätt. Och det sitter och det blir liksom, och, men ändå du, så du har alla de här delarna utan att, så de hittar så himla rätt, va.
Ikväll, lördagen den 23 september 2017, skriver vi ett nytt kapitel i vår historiebok. Ett kapitel om ett nummer och om ett namn som för alltid kommer att vara en del av Färjestad BK. Löfbergs Arena, vi ställer oss upp. Vi tar emot honom. Här kommer han, 51, Rickard Wallin!
Och en sak till då på hockeyämnet. Det har varit en återkommande grej från dig, Lasse, i den här podcasten när det handlar om Jakob Lilja. Som ju nu har hovrätten fastställt domen emot Lilja, och den kvarstår, det vill säga han kommer att civilrättsligt att det inte kommer upp i högsta domstolen, utan han är helt enkelt domen är klar, han kommer att få böta för det han har
gjort. Han är fälld för misshandel. Jag tänker inte upprepa vad jag sagt på de här punkterna, mer än att jag tycker samhället har en stor utmaning i när de ska kliva in i idrotten. Och den här samtyckesbedömningen, samtyckesparagrafen då, som säger att när man håller på med idrott så samtycker man till en viss form av våld, som det då heter. Och min uppfattning är ju att det finns allvarligare händelser än den som i det här fallet utspelade sig mellan Jakob Lilja och Jens Olsson. Mm. Rögle respektive Malmö vid den tidpunkten. Men rättvisan maler vidare. Det här har pågått i, det är väl 2 år nu. Och jag tror dock att det kan bli en historia för högsta domstolen. Thomas Bodström, som ju varit med i den här podcasten tidigare och som yttrat sig, var med i TV4s Nyhetsmorgon efter tingsrättens dom, och sa att det är orimligt att samhället och idrotten inte har en bättre, fungerar bättre i den här helheten. Så här behöver högsta domstolen komma med en ny tolkning. Så enligt Bodström, så den tolkning som tingsrätten gjorde går inte att invända emot. Därför är det helt väntat att hovrätten, juristerna i hovrätten, det är inga lekmän där, det är bara jurister, går på tingsrättens linje. Det var ju helt väntat och en sensation nästan, det var något annat. Men det kanske behövs en ny bedömning utav den här lagtexten utav högsta domstolen. Ska mycket väl hamna där. Det var Bodströms tips.
Mm, domen alltså misshandel, villkorlig dom, 40 dagsböter, 650 kronor, totalt 24 000 kronor. Han fick ju också på idrottsliga planet 10 matcher, varav 4 omvandlades till böter för incidenten. Ja, kanske blir, alltså, med tanke på det han gjorde, är ju, alltså, det var ju fult, men vi har sett många liknande situationer på den nivån som inte har lett till något civilrättsligt åtal och dom. Och det här kan ju bli en problematisk situation för era spelare, Thomas, och spelarna i SHL, om man riskerar civilrättsliga domar för den här typen av saker.
Ja, det är klart att det kan bli det. Och det är väl lite det Lasse inne på också, att det här måste göras någonting åt. Det kan ju inte leva i den idrottsliga miljön med en risk för att det ska bli repressalier när pucken har släppts, och det är en viss typ av, om man nu ska slarvigt uttrycka sig, regelbok som gäller där och då. Så att det är väl klart att man måste se över det här. Det funkar inte att ha det så här.
Men sen lite, var går gränsen? För det är klart, ja, det kan finnas saker som skulle vara på den nivån även på en hockeyrink. Men då, det som Lasse varit inne på, det är att det ska upp på en högre nivå. Det ska vara någonting fruktansvärt brutalt.
Ja,
som är...
alltså det går ju alltid att diskutera gränser hit och dit och nivåer hit och dit och såna här saker. Jag är ju lite så här, har pucken släppts, så är det väl självklart, man kan ju inte acceptera exakt vad som helst, men Nej. Vad är det här, vad som helst, det är ju det som blir en spännande och delikata frågan i framtiden.
Crosschecking i nacken, är den tillräcklig för att hamna på?
Jag tror att rätt många som håller på med idrott tycker att gränsen går inte där samhället nu har valt att lägga den.
Nej, det kan jag nog faktiskt också instämma till att så är nog fallet.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Lådan lever. Är du beredd?
Åh, shit. Där kom den. Den viktiga lådan.
Den är ju omplåstrad.
Jag ser det.
Sen vi såg senast.
Den har varit på akuten. Liksom.
Det är ju inte så konstigt att den behöver plåstras om, Tommy, om du kastar lådan på dina panelmedlemmar.
Vi såg ju lapparna liksom låg stilla i botten.
Ja, det gjorde de faktiskt.
Jag gick hemifrån för några timmar sedan, då sa Frida, min dotter, hej då pappa, hej då viktiga lådan. Då är ju någonting som inte står rätt till riktigt i familjen.
Ser du det? Ni har prioriterat hanteringen av den viktiga lådan i alla fall på ett notabelt vis.
En lapp som, ja, man fick vrida lite vart man ville, men det stod det Vasper versus Svan eller Svan versus Vasper. Det var de två som det skulle handla om i alla fall.
Okej.
Okay. Jag måste titta, jag har lappen i fickan. Vasper versus Svan.
Ja, och den lotten kom till mig. Och då blir det så här. Det är nog en hel del tankar som kommer smygande hos Gunde Svan. Han tänker kanske på alla träningspass, timme efter timme. Mjölksyra, dag efter dag. Tunga, träliga fyspass, vecka efter vecka. Eller känslan av ständig kamp, ständiga strävan att vara bäst. Hur oerhört högt priset är för att nå målet. Gunde Svan sitter i SVT-programmet Mästarnas mästare och ska prata om Thomas Wassberg. Och hans tankar tar överhanden. Han tystnar och tårarna kommer.
Vi får ju aldrig svaret på om jag någonsin skulle kunna prestera det jag gjort om inte alla var med. Nej.
Vi är två olika individer och bägge hade liksom den här grejen att vi ville gå våra egna vägar lite grann, va? Och det gjorde ju att vi var kompisar, men ändå så olika, va?
Thomas Wassberg, född 27 mars 1956 i Lennartsfors. Gunde Svan, född 12 januari 1962 i Dalajärna. Det skiljer snudd 6 år alltså mellan de båda svenska skidgiganterna, för det är nog rätt att säga så, eller hur? Som dominerade sporten under framförallt 80-talet. Thomas Wassberg landade sin karriär med 4 OS-guld, tagna i Lake Placid 1980, Sarajevo 1984 och Calgary 1988. Gunde Svan tog, just det, 4 OS-guld, fördelade dock på spelen i Sarajevo 84 och Calgary 88. Som jag sa, Wassberg var ju först där. I VM-sammanhang blev medaljsamlingen tyngre för Svan som tog 7 VM-guld, 2 silver och 1 brons, medan Wassberg landade på 3 guld, 3 silver och 1 brons. Och Wassberg var bäst. Gunde avancerade till Sverige 2 just före 20 år fyllda. Och när kampen då började mellan de båda skulle Gunde gå om. Förutom alla framgångar i skidspåren är det fascinerande att åtminstone försöka förstå den enorma vinnarkraft som finns hos Wassberg och hos Svan. Drivkraften att vinna, eller kanske snarare vägran att förlora. Vägra vara tvåa. En enorm envishet. Ta det där med bragguldet till exempel. Året är 1980. Vi ska höra en av svensk etermedias främsta kommentatorspar genom alla tider. Åke Strömmer och Assa Rönnlund i Radiosporten. De ger oss dramat när finske Juha Mieto besegras av Thomas Wassberg med minsta möjliga marginal. Ni vet, OS Lake Placid 1980, 15 kilometer.
Man har en liten chans, men det går inte. 41, 50. 57, 64. Ja, Thomas,
ja, det tror jag någon.
53, 54, 55, 56, 57 och 57 och 63, han vinner!
Med en hundradel.
41, 57, 63, Thomas Wassberg vinner med en hundradel sekund! Guld på 15 kilometer! Det här var det mest fantastiska jag varit med om i
skidtävlingen. Det är inte klokt.
Thomas Wassberg vägrade sen att ta emot det bragguldet han belönades med 1980. Han var ilsken eller tjurig eller envis eller vad ni nu vill över att Sven-Åke Lundbäck inte fått samma utmärkelse 2 år tidigare. Då delades förresten bragguldet mellan Björn Borg och Ingmar Stenmark, så vi kan väl snacka om hyfsad konkurrens. Men Efter övertalning av Svenska Dagbladet i flera år så ändrade sig Thomas. 33 år efter att han vägrat så tog han emot bragguldet 2013. I Radiosportens intervjumikrofon sa han då så här.
Ja, jag är svårt att svara på. Egentligen har man ju inte ändrat sig till 100%, utan, men det är klart, man mjuknar ju med åren, så att det är väl lite grann där då.
Nej, egentligen så hade han alltså inte alls ändrat uppfattning, men han hade mjuknat lite med åren. Jag tror envisheten kanske är det som allra mest förenar Wassberg och Svan. Och tron på att allt går, ge inte upp, du kan, du orkar. Minns ni Gunde Svan från stafetten i Calgary 1988? Kommer ni ihåg? Det hade ju gått rätt dåligt för svenska skidåkarna så långt, men Gunde, som senare kom att vinna 5 milen, körde en stafettsträcka av enorma mått. Skickade iväg Torgny Mogren, som dock var sjuk, att ta hand om sista sträckan. Och vem tror ni dyker upp i spåret mot sista backen bara för att sporra Torgny Mogren? Jo, där är han, Gunde Svan.
Jag har väl aldrig sett på baken.
Jag kommer göra upp i sista backen. Du får vila sen.
Här är alltså Gunde Svan.
Men det är långt. Jag ser han inte än.
Skriker åt Torgny. Åk nu stenhårt i sista backen. Du får vila sen. Så skrek Gunde ut.
Och Torgny Mogren försvann mot olympisk guld. I kamp mellan just Svan och Wassberg så är det väl ändå de olympiska spelen 1984 vi minns bäst. En kamp om sekunder i 5 milen mellan två svenska skidgiganter.
Och då har han alltså 40 sekunder på sig nu för att slå Gunde Svan i detta fantastiska svenska lopp i Sarajevo. Nu har han bara 250 meter kvar. Det är 30 sekunder. Ja, det är stenhårt om två emellan. Kommer han att klara Svan? Jag tror att han har en liten möjlighet att göra det. Han har sista svängen kvar och han har inte många sekunder på sig. Han har 20. Jo, det här kommer att gå vägen, tror jag, för Thomas Wassberg. 100 meter kvar, 15 sekunder. Oj, jag var med något liknande. Gunde eller Bjarne, vad heter du? Här kommer Wassberg.
Och han vinner loppet.
Han kommer att vinna det här loppet. Han vinner olympisk guld. Ja, visst gör han det. Han vinner där. Han segrar med 5 sekunder före Gunde Svan. Vilket härligt, underbart lopp han har gjort.
Både Thomas Wassberg och Gunde Svan har nått en stark folklighet på senare år. Wassberg deltog ju till och med i Let's Dance. Svan är etablerad som programledare och han ser i TV4 exempelvis I huvudet på Gunde Svan, där han utmanar sig själv i möte med andra stora svenska idrottare, är i alla fall som jag ser det skarp idrottsunderhållning. Men starkaste intryck på mig gör i alla fall den ömsesidiga respekt som finns mellan två av de största svenska hjältarna vi sett i svensk idrottshistoria. Så låt oss sluta som vi började.
Vi får ju aldrig svar på om jag någonsin skulle kunna prestera det jag gjort om inte alla var med. Nej.
För 2 veckor sedan tennisundret och nu 80-talets skidunder på något sätt med Wassberg och Svan. Minnesbilder, Thomas, från den tiden?
Oj, ja, minnesbilden var ju att man var en liten finnig tonåring som satt klistrad kring tvn där intresset för själva skidsporten och längdskidsporten föddes rejält i mitt hjärta. Alltså de två profilerna som var där och då, det var så otroligt häftigt ändå att fått levt där och fått se och höra och uppleva deras framgångar.
Vem var din favorit? Ofta hade man väl en favorit ändå? Ja, Svan eller Wassberg?
Det var Svan som var min favorit. Mm. Men det tror jag också kanske hade att göra med att han gick mera liksom fram som person i intervjuer. Och han var mer sådär. Wassberg var ju den här tjurigheten. Liksom. Medan Svan var kanske lite mera. Jag var så fascinerad av Svan. Han hade ju världsrekord i att torka sig med handduk. Och du vet, han höll ju på med såna här saker. Ja, men staven, den väger idag, så väger den här lilla metalldelen 145 gram. Kan den väga 100 gram, då sparar jag så här mycket. Sånt där älskar.
Men båda var nog fasken lika tjuriga alltså. Och på det sättet påminner så här olika men ändå lika som Wassberg pratade om i den där intervjun som vi hade med här. Jag menar, Svan hade rätt exempel att han körde med en lång stav, kommer jag ihåg, det var i Holmenkollen. Och ville testa om det skulle kunna bli mer framgångsrikt som Gustav Vasa gjorde en gång i tiden istället för 2 stavar. Och Wassberg gjorde ju en klassiker då. Det var han egentligen som fick fristilen att bryta igenom, för man ville stoppa fristilen. Då var det så att det var otillåtet första 100 meter och sista 200 meter av loppen med fristil. Då gjorde ju Wassberg så att i toppen av en lång backe så stannade han, tog bort tejpen på sina skidor och fortsatte sen utan fästvalla. Alltså stannade, tog av sig skidor, rev av en remsa och sådär. Så båda var så här pionjärer, envisa, bångstyriga.
Ja, Och det är fascinerande att notera att det är vägen till framgång, för så är det nog. Jag intervjuade Gunde Svan i ett helt annat sammanhang bara för något år sedan. Han blev ju svensk mästare i rallycrossen när han lagt av med skidåkningen. Och enbrons i rallycross. Och då berättade Gunde att han satte sig ner med de som kunde rallycross och så pratade, vad är det avgörande? Vad är det som? Och då visade det sig att starten var det som var så otroligt viktigt. Det är det vid rallycross, de står flera stycken och så kör de, den som leder vinner. Alltså starten är otroligt. Då byggde han alltså själv hemma i garaget en så här för att snabbare lära sig att reagera, vad ska jag säga, reaktionsplatta för att snabbt reagera på startögonblicket för att han skulle vara snabbast ut. Och det satt han och tränade med timme ut och timme in, envist malande för att vara så snabb som möjligt när starten går. För det hade han räknat ut var avgörande. Mm. Och det här är, han berättade hur han hade, och det var ju mot Calgary OS där 88 tror jag, han vann i 5 mil. Han hade ju tränat på hur han skulle gå upp på prispallen. Alltså han skulle skutta upp på prispallen. Varje träningspass som han hade avslutat inför slutade han med, det var en stubb i skogen där ute, som han särskilt sprang fram till att hoppa upp och gjorde den här vinstgesten. För det hade han som målbild för sig själv. Mm. Och det är sån otroligt tydlig signal till alla. Hårt arbete. Tro för inte att det är något annat där ute än hårt arbete. Vi ska ha kul, vi ska hålla på med mycket. Det är liksom underhåll och det ska vara bra för själ och hjärta. Men kom ihåg en sak. Ska du någonstans, då kostar det på. Och du är tvungen att betala priset. Hårt arbete.
Bra. Bra avslutning på kärleksbombningen. Tack Lasse. Nu ska vi dra en lapp till Jens nästa vecka. Medan vi skakar vill jag tacka några som hörde av sig i början, apropå, eller i början, inför vår start. Avsnitt 107 med olika tips på vad vi kunde ha där. Du vet, 107%. Henrik Sjöström, Erik Norin, Kristoffer Björk, Alexander Eriksson, Kent Larsson, Stefan Holm, @sporthuset på Twitter. Nu är det avsnitt 108 nästa torsdag med en kärleksbombning som kommer från Jens Fjällström i det ämne som Thomas nu vecklar ut alldeles
strax. Då är det den 10/8. Alla det här 10/7 då tidigare som jag inledde med, 10 juli. Då är det 10 augusti, Larsdagen, bara så ni vet. Ja.
Ja.
En känslomässig kärleksbombning.
Mm, okej.
Okay. Anna Holmlund.
Mm.
Oh.
Skikrossstjärnan som en hemsk olycka förra vintern som jag tänker på Thomas Fogdö och det har ju funnits flera sådana tragedier i svensk idrott, men det här är ju väldigt mycket här och nu och det har ju följts nära i nyhetsbevakning och vakna upp från sin koma och så vidare. Och en häftig idrottskarriär också dessförinnan. Jens får plocka fram det känslomässiga och allt det som rör Anna Holmlund.
Det var en podcast det här med Anna Holmlund som ju har drabbats av en svår skada.
Mm.
Med Barncancerfonden.
Mm.
Viktiga ämnen.
Ja. Vi tar de viktiga ämnena, vi tar de svåra ämnena, vi tar också glädjen som all sport för med sig vidare i avsnitt 108 alltså nästa vecka. Tack säger vi den här gången, Thomas Lasse.
Hej,
hej.
Sporthuset produceras av House of Sports. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.